Gängvåldet i Sverige har trappats upp ytterligare de senaste veckorna. Under 10 dagar i september sköts 7 personer ihjäl. Och i fredagsmorse avled ytterligare 2 män efter en skjutning i Sandviken. Vad beror det ökade gängvåldet på och finns det något sätt att stoppa det? Med mig för att diskutera det har jag Lasse Wierup, journalist på Dagens Industri och författare till flera böcker om organiserad brottslighet i Sverige. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Vad är orsakerna bakom det här ökade våldet?
Den konkreta orsaken är ju att det har uppstått en intern splittring i ett av de starkaste narkotikanätverken som kallas för Foxtrot och som leds av den omtalade personen Rawa Majid som sedan länge gömmer sig i Turkiet, häktad i utvar för mängder av allvarliga brott i Sverige. Det är ju så i den här världen att uppstår de här konflikterna så rullar de på en snöbollseffekt. Ett av de första brotten här i Sverige som i sin tur var, tror man, en reaktion på ett mordförsök i Turkiet. Det var ju då mordet på en mamma till Rawa Majids ska säga, nya dödsfiende. Och det är klart att det där utlöser då dels liksom naturligtvis otroligt starka känslor i den närmsta kretsen, men också förstås enligt en lagbundenhet och inre logik som finns i den här världen att då måste man hämnas och man måste hämnas ännu värre.
Men det handlar mer då om hämnd för attentat och sådär än att någon kontroll av narkotikahandel eller sådär?
Ja, ofta är det ju så. Det ursprungliga mordet, skjutningen, sprängningen bottnar ju hyfsat ofta man kan se i utredningar i en typ av rationell förklaring kanske då att någon har blivit av med tillgångar eller narkotika eller så. Eller att man har känt sig sidesteppad, man blivit undanträngd och sådär. I det här fallet så finns ju ett inslag av att en speciell metodik där man då inom det här Foxtrot-nätverket hyr in personer som så att säga rånar personer som man egentligen är lierad med eller åtminstone tror de det. Och då kan man tjäna dubbelt, nämligen att om man ger en person i uppdrag att hämta 2 kilo kokain så kan man ge en annan person i uppdrag att råna personen på den mängden narkotika. Och då har du en fordran på personen som tappade och du har ett parti du kan sälja vidare sen. Så det inslaget finns här och det är ju en helt klart en ny problematik som då blir extra explosiv i det att man känner sig kränkt. Man trodde att man var vänner och så sker det här.
Om vi går in just på det här nätverket Foxtrot, vad är det för nätverk?
Det är ju mångt och mycket den här efterlysta Rawa Majids eget verk. Han var en i mängden av narkotikahandlare. Han är från Uppsala, ganska entreprenöriell i intrycket man har. Han drev en kiosk med stor framgång, verkade som i unga år efter skolan. Gav sig in i narkotikahandel. Bland annat kokain, upptäckte du att det finns ett enormt sug i Sverige efter den drogen. Och åkte in, satt inne ganska länge. Men tyckte uppenbarligen att den livsstilen fortfarande hade mer att ge. Och gick då in i ett läge där många andra toppar försvann. Tack vare bland annat Encrochat-bevisningen som polisen nu använde för att slå ut väldigt många nätverk. Och det skapade nya möjligheter för honom. Och han har varit, kan man nog se, extremt driven i att knyta allianser och hitta nya medhjälpare. Och extremt hänsynslös när det gäller då att ge uppdrag till underhuggare för att straffa eller slå ut fiender. När jag började titta på det här hösten 2021 så handlade det om en handgranat som har kastats in i familjslägenhet i Rotebro. Fel lägenhet. Ett litet barn fanns där inne tillsammans med mamma. Bara ren tur att ingen dödades. Skjutningar mot lägenheter i Upplands Väsby och så. Och redan då så sa man från polishåll att vi måste stoppa den här killen. Då var han i Kurdistan. Man satte ihop ett team från svensk polis. Man har ganska goda relationer med Kurdistan, det kurdiska självstyret i Irak. Där man åkte ner och försökte då ta honom tillsammans med myndigheterna i kurdiska Irak, men man lyckades inte, han slapp undan och det fanns spekulation om att han hade nåtts av den här informationen eftersom det finns kopplingar mellan honom och personer i en maktställning i bland annat det landet. Tog sig till Turkiet, greps där faktiskt då 2022 på våren, men av någon underlig anledning så valde Turkiet att inte uppfylla de löftena som man ju har i det internationella polisarbetet, nämligen att lämna ut honom. Vid den tidpunkten var han fortfarande svensk medborgare, men efter att ha släppts fri så gjorde han en investering i fastigheter i Turkiet, vilket är ett sätt att få turkisk medborgarskap. Turkiet behöver utländsk valuta, behöver ska jag säga, pengaströmmar in i landet och köpkraft och så. Och det har han dragit nytta av och där är vi idag.
Du har varit inne på det lite, men vad är förklaringen till att han fortfarande är på fri fot?
Ja, det är ju alldeles uppenbart att det land han gömmer sig, nämligen Turkiet, inte samarbetar som andra länder inom det internationella polissamarbetet. Sen är det ju naturligtvis knepigt då att han har blivit turkisk medborgare, hastigt och lustigt kurd som han är. Vi vet ju annars att Turkiet och Erdogan är vad ska jag säga, väldigt offensiva och aggressiva mot just kurder, inte minst i Sverige och så. Men det ger honom skydd och det har man sett i tidigare ärenden också. Det fanns ett liknande ärende för drygt 10 år sedan med en ledare inom det som kallades Original Gangsters då, som också utnyttjade det och gjorde faktiskt i princip det som Rawa Majid gör idag enligt misstankarna, nämligen att man beställer grova våldsbrott i Sverige, mord, och att det ofta går fel.
Hur lyckas han då ändå att behålla den här kontrollen och ge order fast han befinner sig där borta?
Alltså rent tekniskt är det väl ändå så att kommunikationsmöjligheterna är goda. Encrochat okej och Sky var ju också en sån här krypterad app som polisen internationellt kunde knäcka. Men det finns ju andra sätt att kommunicera också. Sen sker det vad man kan säga relativt flitig trafik mellan Sverige och Turkiet. Det tar inte så lång tid att ta sig till Istanbul från Stockholm. Men sen är det ju alldeles uppenbart så att det finns många inom kriminella världen som tycker att de har någonting att vinna på att gå in i hans apparat så att säga och begå brott tillsammans med honom. För det är klart, vid det här laget så är det ett enormt våldskapital som har byggts upp kring honom och det här nätverket som man då kan ta del av. Och det finns förstås då en väldigt välorganiserad införsel av narkotika i Sverige som man, de kranarna får man access till också förstås. Så att det är väl en win-win som det ofta är i kriminella sammanhang eller affärssammanhang överhuvudtaget.
Och att det handlar om just att många av de här, eller de flesta av de här våldsdåden nu har skett i Uppsala just, det har att göra med att det är där han kommer ifrån och där han har sin bas, eller hur kan man förklara det?
Ja, det är nog inte riktigt så egentligen, utan det utlösande dådet här för knappt 2 veckor sedan var i Uppsala, sen har varit ytterligare något, men det har ju varit sprängningar och skjutningar på många andra håll. Mm. Norrköping till exempel, eftersom personer som sitter frihetsberövda i Turkiet och som efter misstänks har försökt komma åt Rawa Majid i Turkiet härstammar från Norrköping och därför har det då skett mordförsök där också. Det är ju skjutningar på många håll i Stockholm. Jordbrohandeln, Lidingö och så vidare. Så att det är nytt att ett snabbt upplossande gängkrig sker på så här många ställen samtidigt. Ofta kan det ju vara koncentrerat till en stadsdel eller en tätort eller möjligtvis ett par, men det här har ju liksom nästan en nationell spridning. Vi har sett att Sundsvall till exempel också har varit drabbat tidigare och även andra orter.
Men man kan inte säga här att Uppsala är särskilt drabbat då? Eller det...
det var det inledningsvis i den här konflikten, men i och med då att Foxtrot-nätverket har sträckt ut sina tentakler över stora delar av södra Sverige, så finns det personer där som på respektive sidor. Och sen rekryteras ju gärningsmännen och gärningskvinnorna ska vi också säga faktiskt nationellt. Vi ser ju nu att ett gäng tonårstjejer från Skåne plötsligt dyker upp som misstänkta för mordförsök i Norrköping och sådär. Så att det där blir liksom en dominoeffekt då, att då finns det plötsligt, ska vi säga, targets enligt deras egen terminologi på mängd av nya platser, mängd av nya anhöriga att försöka komma åt då. Mm.
Förutom då att våldet har ökat väldigt mycket under de senare åren i Sverige, så är det en annan trend är också att det kryper ner i åldrarna. Det är väldigt unga gärningsmän. Vad beror det här på?
Flera förklaringar. Jag tror nog att de skärpta straffsatserna för äldre spelar roll förstås. Och kanske också då de lite mildare eller vilda reglerna när det gäller frihetsberövande av unga är av stor betydelse. För vad händer om du då blir frihetsberövad som 15-16 år? Jo, du sitter kanske häktad ett litet tag och sen så blir du överförd till statens institutionsstyrelse enligt lagen om vård av unga. Och det är då en plats som man upplever inte riktigt är ett fängelse. Du kan sitta med din padda där och du kan kommunicera med dina gäng kamrater, dina bröder utanför muren, och du kan planera nya brott och du kan planera fritagningar och så. Så att den glappet mellan hur äldre kriminella behandlas och yngre tror jag är en faktor. Men sen är det klart att det här har också kommit att bli väldigt mycket en fråga om outvecklade tonårshjärnor utan konsekvensbedömningsförmåga. Det är egentligen då tycker man kan se att det här riktigt skenar. När jag började bevaka den här världen, organiserad brottsligheten, i mitten av 90-talet, som då dominerades av amerikanska bikeorganisationer, Hells Angels och Bandidos, så sköts det också militär automatvapen, det var pansarskott och så i konflikten. Men beslutsfattandet upplevde jag skedde då i någon slags ändå demokratisk ordning. De här grupperna var pyramidalt organiserade, är det fortfarande, lite influerade av militären, lite influerade av affärslivet, med i alla fall att man samlas, vuxna män som samlas runt ett bord och överväger fördelar och nackdelar, risk kontra vinst, och vissa saker var man eniga om och vissa saker avstod man om. Det beslutsfattandet finns ju inte, utan i den tonårshjärnan som är drogad och som är triggad av ett grupptryck och som är triggad av en kränkthet och triggad av sociala medier, triggad av en bild om hur man ska vara en riktig gangster, så sker då våldet otroligt mycket mindre planerat, mycket mindre rationellt, och riktar sig ofta då till personer som är helt egentligen, jag vill inte säga oskyldiga, det är fel ord, men utan koppling överhuvudtaget till den här världen och de här konflikterna.
Mm. För då, du gav ut en bok 2007 som heter Svensk Mafia tillsammans med Matti Larsson, och du skriver i förordet till din nya bok Gangsterparadiset just det här att det är mycket som har hänt, och du var inne på det lite, men vad skulle du säga är liksom den stora förändringen sen 90-talet då?
Ja, det är väl just det jag var inne på, att då dominerade den här världen var mycket, mycket mindre, kommer ihåg första kartläggningen.
Just det.
Som jag gjorde i Dagens Nyheter några år innan, tror det var 2005, räknade vi till ungefär 50 grupperingar. Att det då från mitten av 90-talet när Hells Angels och Bandidos etablerades hade ökat till 50 grupperingar i landet, vilket man då tyckte var mycket. Grupperingar som dominerades just av då det man kallade för outlaw-organisationer, 1%-klubbar inom den kriminella MC-miljön. Gangsterparadiset som jag skrev 2020 inleds med en summering av de kartlagda nätverk som i och för sig är väldigt flyktiga idag, men det kunde uppskattas då till 350 åtminstone. Så att i rena siffror så handlar det om en sjufaldig ökning då, va? På ungefär ett och ett halvt decennium. Och om man går in lite djupare i det här, så är det ju just att de kriminella MC gäng som en gång stod modell för hur man ska gruppera sig och organisera sig som kriminell, de finns ju kvar, men de har av rationella skäl valt att inte ta fighten eller konkurrera mot de här nya grupperingarna som allt väsentligt är baserade i socialt utsatta områden där man har svetsat samman på gator och torg utan vuxnas gränssättande och där man är lämnad till sitt eget dåliga omdöme. Det är klart att det här är inte en målbild egentligen för de här personerna, men det blir så när samhället inte kan gå in och korrigera. Och det finns ju som sagt liksom en inre logik som säger att ska du vara kvar i det här gamet så måste du vara värst. Annars så har du ingen chans om du inte backar undan till någon typ av brottslighet som inte innebär liksom att du måste manifestera ditt våld. Men måste du det, som väldigt många av de här grupperingarna då bygger hela sin verksamhet på, det är då att du måste ha fler vapen, du måste ha grövre vapen, du måste skjuta på ett mycket mer hänsynslöst sätt. Och nu så är vi där då att man skjuter anhöriga. Och det är ju helt nytt. Det fanns ju en överenskommelse mellan Hells Angels och Bandidos att man gör inte det. Vi lämnar våra familjemedlemmar, vi lämnar våra fruar, vi lämnar våra flickvänner utanför. De har ingenting med det här att göra. Men alla typ av överenskommelser eller regler eller så är borta idag. Det är därför det är en så otroligt farlig situation.
I din bok då, Gangsterparadiset, så beskriver du då olika områden. Kan du ge lite exempel på olika områden och grupperingar i, runt om i Sverige? Vi har varit inne på ett då i Uppsala och så här, Foxtrot.
Men det ser ju ungefär likadant ut över hela södra Sverige. Nämligen då att det finns miljonprogramsområden som byggdes i rask takt under slutet av 60-talet och början av 70-talet för att modernisera. Var det funktionellt sätt att expandera liksom städer i det läget där då. Sen så blev det oattraktiva områden av en del skäl som man går in på i boken. Det har egentligen aldrig funkat i Tensta, Rinkeby, om man tittar på, vilket jag gjorde då, protokoll från Stockholms stad när man diskuterar redan i slutet av 70-talet. Vad är det som har gått fel här? Varför mår unga dåligt? De hamnade då i prostitution och sniffade lim. Naturligtvis en viss skadegörelse och kriminalitet och sådär. Men det var ju inte någon ser brottslighet. Men det fanns ju tecken redan då att det här funkar inte. Och framförallt liksom att den sociala kontrollen, som är det brottspreventiva i nästan alla andra delar av Sverige, nämligen det att det finns vuxna som kan kliva in. Du tappar ansiktet om du gör bort dig. Du går inte och skär liksom i butiken på hörnan, därför att där måste du sen gå ner och handla mjölk, och det finns ju en överenskommelse i större delen av vårt land och i övriga världen förstås, och det är det som är det mest brottsförebyggande. Men i de här oattraktiva områdena som hela tiden har fyllts på i takt med att migrationen har ökat av nya grupper som behöver någonstans att bo billigt, tillgängligt, har inga kopplingar till Sverige från början, mer än landsmän. Men man upplever ändå att det här är inte riktigt bra sätt att komma in i Sverige, men man tyr sig ändå till varandra. Och jag tittar till exempel mycket på just Rinkeby och Tensta, som har blivit en populär del av Sverige för den svensk-somaliska befolkningen. Och då gör det att de som har bott lite längre tycker att nu känner inte vi igen vårt område, nu har vi fått ekonomiska möjligheter, nu flyttar vi härifrån. Och så blir det liksom en ständig, man byter ut befolkningen hela tiden. Alltså om man tittar på det här statistiskt så ser man att man byter ut hälften av befolkningen på 6-7 år. Och det är klart att då svetsas inte människor samman, man lär inte känna sina grannar. Det finns, jag pratar med ganska många killar i Rinkeby, Tensta, som ändå säger att det var inte så himla länge sedan det fanns gubbar på torget som vågade säga till. Och det fanns liksom, pappas kompisar som sa att men du står inte där och rök, och då var det inte marijuana utan det var tobak, och kunde säga att släck ciggen liksom om man gjorde det. Men i takt med att det där sociala kontraktet, kan man väl säga, har liksom luckrats upp, så har de vuxna backat undan, backat hem in, männen sitter i slutna lokaler, inte ute på torgen, mammorna väldigt ofta hemma tillsammans med döttrarna, stora familjer, små lägenheter, Svårt att ha alla barnen hemma samtidigt. Vilka är det som inte kan vara hemma? Vilka är det som får vara ute på gatan? Är det inte tjejerna, det är killarna. Då blir just torget och gångtunnlarna och cykelbanorna det förlängda vardagsrummet där de unga killarna själva kan sätta upp spelreglerna. Där det är klart så är det alltid med unga killar naturligtvis. Det är mellan 13 och 22 så är blinkar liksom lamporna högt för risk när det gäller alla killar. Så är det ju. Man ska hitta sin identitet. Man ska välja om man ska vara gymmarkillen eller fotbollskillen eller pluggiskillen eller datakillen eller man ska vara bäst på att göra smarta kupper och inbrott och sådär. Och de här killarna lämnades till sitt eget jävligt dåliga omdöme, om jag får svära lite grann här faktiskt. Därför att det måste finnas någon som drar gränsen. Och det måste finnas de som är en bra förebild. Och det är klart att är arbetslösheten hög och papporna i hög grad inte ens är närvarande. Många inom den somaliska gruppen kan man ärligt säga. Och det baserar jag på samtal med unga killar som säger att men pappa satt ju oss här i Sverige. Och sen så stack han tillbaka och tänkte det här är världens bästa land. Det här kommer att ordna sig. Och att man då underskattade liksom sin egen viktiga roll som pappa. Så det är många faktorer. Vi har ju sett det här under lång tid. Och sen har vi, jag går in på det i gangsterparadiset, att det är mängder av projekt, mängder av politiska satsningar som ska öka attraktiviteten i de här områdena. Den borgerliga majoriteten i Stockholm ville öka andelen bostadsrätter i Rinkeby-Tensta och så. Då tänkte man att ägandet skulle att göra att man stannade kvar längre och man kände mer för sitt område och så. Järvalyftet, man öste in miljarder egentligen under lång tid här. Blommanpengarna, storstadssatsningen och sådär. Och min enda slutsats när jag granskar detta i efterhand, det är liksom att man ändrar ingenting i grunden. Utan det jag kommer fram till, det är nog att man måste titta bakåt i historien och titta på den, ska jag säga, era när Sverige hade liknande problem inom den då ganska liksom nyligen urbaniserade befolkningen som hade tagit sig till städerna, och det var trångbott även då och det fanns områden som var, vad ska jag säga, en hög koncentration av social utsatthet. Södermalm, och jag menar, det var ju liksom verkligen inne i storstäderna. Lugnet i Malmö och jag menar, Haga i Göteborg och sådär. Otrolig misär. Och då hade man ju en plan för detta. Man byggde bort det där. Man byggde bort trångboddheten när man jobbade med familjeplanering. Och det, man jobbade med att, ska vi säga, genom också då införa pensionssystemet, att man behövde inte ha många barn för att kunna försörja sig, utan arbete och pension, det var modellen liksom. Men nu är vi tillbaka i ett läge som innebär ganska mycket samma utmaningar som då, så att jag tror att man skulle behöva titta mer på vad man gjorde då.
Lära sig av historien.
Jag tror det faktiskt då, att socialdemokratin nog skulle kunna faktiskt plocka upp en del av de tankegångar som jag hade där då. För att det man kan se, det är ju, och det tror jag skriver i slutordet i gangsterpariset, att man, om man flätar in liksom, jag ska säga, utanförskapet, innanförskapet, trots allt är det ju ändå så att de stora del, allra största delar av Sverige funkar, har liksom en social, positiv social kontroll, behövs inga poliser där, det kommer ändå inte att bildas några gäng. Om man splittrar de här allra värst utsatta områdena, allra minst attraktiva områdena, och det är man ju inne på nu. Man har ju pratat om det Danmark gör ganska länge, men det här måste ske ganska snabbt och ganska, ska säga, många fronter, många samhällen, många orter samtidigt. Det jag tycker är konstigt att man saknar en sån plan, och jag tycker nog att man borde kunna inspireras av det man, att vi har gjort tidigare i Sverige.
Men är det för mycket snack då om repressiva åtgärder och knäcka gängen och hårda tag och så här från politikerna?
Nej, det tror jag inte. Det här ligger på en annan nivå. Nämligen stadsplanering. Jag vet att vi S-kongressen 2021 så hade kontakt med en del kommunalråd. Mm. Det var väl Linköping då, Uppsala. Jag tror kanske, hur var det med Västerås? Nej, men i alla fall och även Göteborg, där man då sa att nu måste vi stoppa, det här var framförallt Linköping, så att vi måste stoppa inflyttningen till de utsatta områdena. Vi måste sträva efter att få ner invånarantalet här. Det handlar om Skäggetorp till exempel, som ett särskilt utsatt område i Linköping. Och det man tänkte då var helt enkelt att tryckkokan har liksom nått sitt max här. Det finns ingenting att bygga på. Det finns inga egentligen. Vi kan ösa in pengar i socialtjänsten. Vi kan liksom fortsätta försöka göra utemiljön mer attraktiv. Men i grunden så måste det handla om att vi minskar de här områdena, får bort dem och genom att skapa billiga tillgängliga bostäder i andra delar av samhället så får vi en mer, ska säga, heterogen och därmed också liksom en mindre segregerat samhälle. Jag tycker det var konstigt att de kommunerna var ganska tunga kommuner. Jag tror kanske att Norrköping också, Lasse Stjernqvist och sådana var med här lite i kulisserna, och att man tänkte att det här borde vara en modern socialdemokratisk politik nu. Men man fick inte, nådde inte sitt mål, nämligen att säga att vid ett visst datum, jag tror att det var 2030, så ska vi inte ha några utsatta områden. Det blev en kompromiss. Jag tror att man sa att det skulle vara en målsättning. Och sen dess har jag inte hört egentligen att man vill ta i den frågan än. Och det tycker jag är konstigt. Där tror jag faktiskt att Danmark är ett föregångsland. För där säger man då att vi ska verkligen inte ha några, det man kallar ghetto 2030, va? Och där man också har en tydlig politik för att nå dit. Och då är det så att man sätter press på bostadsbolagen. Man säger att har ni inte uppnått de här målen vid den här tidpunkten, och det är lite olika delmål tror jag, så måste ni riva en viss procent av era bestånd. Och då får man ju en positiv påverkan på bolagen att faktiskt börja lyfta områden och kanske också bygga nytt på andra håll och sådär.
Men om jag förstår dig rätt i alla fall, så liksom stadsplanering, det är en viktig del i att på något sätt på lång sikt i alla fall knäcka gängen och den här kulturen.
Alltså det tror jag är uppenbart för alla egentligen. Vilka är plantskolorna? Vilka är odlingsbäddarna för de kriminella gängen? Det är de särskilt utsatta områden med 60 stycken ungefär. Det vet vi, det ser vi varje liksom tunnelbanestation i Stockholms nät, tunnelbanenät, har ett kriminellt gäng som står, som betraktar liksom tunnelbanauppgångarna och det lilla köpcentret och torget som sitt. Det är alldeles uppenbart att det där är en magnet för ständig rekrytering. Du ser inte det i villaområdena eller radhusområdena eller mer ska säga brokigt sammansatta samhällen. Det där är ju för mig helt obegripligt egentligen, att man inte faktiskt vid det här laget ser själva, ja, som du säger, samhällsplaneringen, byggnaderna, lägenheternas storlek. Vi kommer inte kunna bygga sjurummare till fattiga nyanlända. Vi måste liksom börja tänka på något annat sätt. Att gå in och jobba med de metoderna som återigen då, vi har gjort en gång tidigare. Det tror jag är en viktig del i detta.
Men man pratar ju också om bristen på utbildning, man hoppar av skolan, det du nämner också här att det inte är närvarande föräldrar och så här. Det är många åtgärder som behöver göras. För...
Ja, absolut, visst är det. Det är enorma utmaningar. Det är ingen snack om saken. Men i grunden så är det väl också så här att ska du börja någonstans så måste du ändå börja med att du får det jäkligt jobbigt om du går den här vägen. Och så har det inte varit. Det har varit lätt att vara kriminell. Du har kunnat göra det länge utan att få några konsekvenser. Och i tonårshjärnan så blir du vinnare, tror jag många tycker, ifall du döms till då eller en ungdomsvårdspåföljd där du ska sitta och prata med en socialsekreterare som undrar vad du har för problem och så. Det är klart man spelar med i det spelet. I grund och botten så är även, skulle jag säga, de unga medlemmarna ändå påverkbara för morot och piska i det här, det tror jag. Man har varit inne på det i det som kallas för sluta skjut. Man testar i Malmö och Göteborg framförallt, och att man ska öka trycket och sen ska man kunna erbjuda någonting ifall du vill hoppa av. Och jag tror jag kan nog vara så krass att säga att man har nog inte ökat trycket tillräckligt hårt för att det ska bli tillräckligt attraktivt. Att
men med dina ord eller på ren svenska, hur gör man så att de här ungdomarna får det jäkligt jobbigt?
Alltså nu är vi i ett sånt här läge där det sker så snabbt. Och jag känner att på de tre åren som har gått sedan Gangsterparadiset kom ut så har utvecklingen lett till en helt ny utmaning. Där det handlar om, ska säga, huset brinner och det handlar om att släcka branden. Det är klart att vi kan diskutera brandsäkra material och översatt till den här diskussionen då satsningar på långt ner i åldrarna och liksom tidigt i skolan och fritidssysselsättningar och sådär. Men det handlar om nu är ju kontroll och där tror jag vårt sätt för att på din fråga att göra det jobbigt, vilket jag tror man måste förstå att man måste göra det. Det är inte jobbigt ifall du är 15 år och upplever att du är värsta flytet. Du har liksom 8000 spänn i fickan och sen så döms du till att någon gång inom ett halvår prata med en socialsekreterare i 4 olika pass. Liksom. Det är inte en påföljd. Du garvar åt det hela vägen hem från tingsrätten. Utan här och nu påföljer i så fall snabb inlåsning direkt liksom, så att det verkligen känns. Nu gjorde jag det här och då fick jag den här konsekvensen, men också en preventiv kontroll, kanske inte inlåsning, utan jag tror egentligen att det man faktiskt redan gör i vissa delar av rättsväsendet, nämligen elektronisk övervakning. Vi har använt det ganska länge på sådana som man tycker inte bör sitta i fängelse och kanske rattfyller och andra som inte egentligen är samhällsfarliga. Det finns nu en påföljd som heter ungdomsövervakning. Konstigt nog inte använt på gängmedlemmar, för man ska ändå ha en positiv prognos tycker man då, för att man ska från domstolens sida döma ut det där. Men det innebär i alla fall att du har en elektronisk sändare på dig och sen så kan man då kombinera det med regler om att du måste vara hemma vid en viss tidpunkt. Du får inte vara ute på helgerna och så. Och där tror jag nog att i det här extremt besvärliga läget som vi är idag, där vi liksom kan inte dubbla antalet poliser. Vi kan inte ens liksom öka polisantalet, tror jag, med 3000 här inom de tidsrymden som har satt ut. Utan öka övervakningen och konkret sätta boja på alla de individer som är potentiella skyttar, sprängare, de som bär vapen, de som transporterar narkotika, för att samhället måste återta kontrollen där. Och det är ju inte mer ingripande egentligen än att man vet var man är, så att säga. Polisen kan ju redan tracka via genom din mobil eller sådär. Men du kombinerar du också det med ett smart system att begränsa möjligheterna för gängen att samlas och begränsa möjligheterna för äldre kriminella att rekrytera yngre. Om du har, låt oss säga då, Tensta med kanske 200 individer, riskindivider, och om du har en övervakning av de personerna och du kan plotta det ganska enkelt liksom på en skärm, och då kommer du se att nu så är liksom 13 av de här absolut mest sårbara unga i kontakt med de här gängledarna. Där har vi en risk, här blinkade rött. Då kan du göra mycket mer precisa regler. Jag tror också att man kan kanske till och med tänka sig då att det finns unga i den här världen som egentligen kanske vill ha en anledning att stanna hemma. En anledning att säga nej till den här gängledaren som vill att du ska bära ett vapen eller skjuta eller spränga. Och är det då så att samhället har ett sätt att kontrollera det här och säga att du får inte vara i den här miljön, den är för riskabel, då kan man också liksom hänvisa till det. Jag måste tyvärr gå hem.
Det låter ju logiskt där. Varför gör man inte det här redan nu?
Nej, jag tycker det är konstigt faktiskt. För jag menar, vi har jättegenomgripande insatser som tvångsvård, LVU, HVB hem och sådär. Men det är ju det, bara att problemet är att det har lett till en plantskoleffekt där man samlar unga på samma ställe och där man då rekryterar nya. Och det kostar enormt mycket pengar. Det är liksom 6-7 tusen per dygn och så. Det kan vi göra. Och då tycker jag att det här är mycket mindre genomgripande, mycket mindre repressivt egentligen faktiskt. Jag tycker det är märkligt, för att liksom personellt, vi kommer inte kunna få fram så här många poliser som man tycker att man behöver, eller socialsekreterare eller liksom lärare eller så på kort tid. Men däremot med en elektronisk övervakning kombinerat med ett hårt regelverk som då skär av de allra farligaste grupperingarna och individerna och minskar deras möjlighet att genomföra dödligt våld. Jag tror det är en väg att gå.
Till sist då, det är 16 år sedan nu som boken Svensk Maffia kom ut. Det var en helt annan värld då när det gäller organiserad brottslighet. Om vi skulle blicka 16 år framåt då, nästan 2040, vad tror du, går det ens att säga om hur det kommer se ut då?
Ja, det är en väldigt bra och också en obehaglig fråga tycker jag att fundera över. Vi skrev förvisso då, Matti Larsson och jag, i Svensk Mafia 2007 att om man inte agerade på den här utvecklingen så riskerade vi att få en, ska jag säga, någonting som kunde då lite högtravande beskrivas som civilisationens tillbakabildande. Och tyvärr tycker jag att det är där vi är nu. Det är den starkes rätt, det är den våld, mest, vad ska jag säga, det är våldet som styr. Och det är väldigt många som lever i delar av Sverige under en enormt stor fruktan, rädsla och liksom avskurna från väldigt mycket deltagande i samhället när man nästan inte vågar gå ut, och där föräldrar kämpar med att hålla sina unga killar, kanske unga tjejer också, undan gängen. Jag kunde inte föreställa mig att vi skulle nå hit, och jag tror nog bara så här att ska vi inte få en situation som vi multiplicerar med 5, med 10, så måste vi för första gången ställa oss framför utvecklingen och säga att det här scenariot ska vi inte ha. Alltså kommer vi göra allt för att inte nå dit. Nu tycker jag, när jag tittar på det utifrån, så handlar väldigt mycket av den politiska reaktionen om att hantera den problembild som vi ser för tillfället, men inbyggt i det politiska systemet det är ju att det då måste diskuteras och utredas och läggas ett förslag och komma med remissyttrande, och sen kanske efter 3 år i bästa fall, 4-5 år i värsta fall, så finns det en slutlig insats, och då träffar den en problembild som redan är väldigt inaktuell. Men att göra saker snabbt, göra det nu, och är det så att man ser att statens institutionsstyrelse är en plantskola för Rawar Majid och andra gängledare som man har gjort i flera år nu, ja, då är det kanske så att man ska överväga här och nu att stänga delar av den verksamheten för att inte ta den risken att man ytterligare förser nätverken med nya fotsoldater.
Men tror du att det är en ljusare bild om 16 år, eller det beror på kanske vad som görs?
Jag tycker nog egentligen inte att det är så mycket som pekar på det faktiskt. Det har ju blivit en sanning redan för kanske 10-12 år sedan bland höga polischefer och så, att man säger att det här är en problematik vi får jobba med i 15-20 år. Om man tittar då på hur andra länder har hanterat, då är det ju liksom USA eller det är Mexiko eller ja, andra länder som vi egentligen inte har varit vana att jämföra oss med. Jag tror att de säger samma sak idag då, att det är 20-25 år, och då plusar vi på den där tiden som redan har gått, ja, då har vi liksom någonting att göra i, det är egentligen kanske flera generationer av politiker och polischefer och socialsekreterare och alla möjliga som ska jobba med detta. Och det är väl egentligen så här då att jag tycker att man kan se liksom att man inte bygger på den tidiga kunskapen, utan man är lite naiv. Jag intervjuade justitieministern igår och då säger han att vi har kommit till insikt om att den här kriminaliteten är inte som vilken ungdomskriminalitet som helst. Nej, det vet vi, och det har vi vetat i 15 år. Jag blir häpen över att man säger det 2023 under det här brinnande gängkriget.
Då får vi säga tack till dig, Lasse Wierup, journalist på Dagens Industri och författare till flera böcker om organiserad brottslighet i Sverige. Tack för att du var med i magasinet.
Tack så mycket.